Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som så. Och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån?
Äntligen söndag igen. Och vem är här då om inte söndagsskolefröknarna Ann och Anna-Karin? Hallå Ann!
Hallå Anna-Karin, jag älskar att bli kallad söndagsskolefröken. För jag känner mig så ung och fräsch. Jag har ju faktiskt...
för många år
sedan. Jag är prydlig. Ni skulle bara säga så att jag sitter här i min otroligt sledna morgon. Och jag måste köpa en ny morgon så att känna mig lite mer glamorös.
Det har jag tänkt göra i 10 år kan jag säga. Köpa en ny morgon. Och det känns som alltså, att det är låg prio på det. Men man borde prioritera upp det.
Ja, man känner sig lite liksom fräschare och mer glamorös. Lite nöjdare med livet om man sveper in sig en snygg morgon. Jag har faktiskt, jag brukar köpa den här så kallade glamourrocken. Och jag är inne på min sjunde glamourrock tror jag. Men det är dags att byta ut den nu.
Oj, ja men då slår du mig på fingrarna med din glamourmorgonrock då.
Och så kan jag sådana svandunstofflor och klampa omkring också. När jag går ut här den skånska myllan och hämtar tidningen. Det var något för grannarna har fått att snacka om.
Ja. Men är allt väl med dig?
Absolut. Här är allt väl. 27 grader varmt. Massvis med sommargäster. Milslånga köer på ICA. Alla parkeringsplatser slut när vi vattnet. Och så vidare och så vidare.
Ja. Ja. Så är det här. Ja, men det är som det ska på Österlen nu.
Ja, precis. Precis. Så är det i juli på Österlen. Och det får man hantera bara.
Ja.
Ni är så välkomna.
Ska vi irritera oss lite?
Ja, det måste vi göra.
Vi måste bocka av detta ju på något sätt vis i alla fall.
Ja, jag kan börja irritera mig. Man kan väl säga att min irritation denna vecka, det är en variant på en ständigt återkommande irritation hos mig. För jag har en ständigt återkommande irritation som helt enkelt handlar om människors totala dumhet. Och det handlar alltså om att människors oförmåga eller ovilja är det väl kanske snarare att förstå, och människors förbläs för att göra de mest illvilliga och dummaste och mest korkade tolkningar av allting liksom.
Ja, ja, ja.
Den här veckan så tar sig denna dumheten uttryck i oförmågan att skilja på att förstå och att ursäkta. Därför att man försöker förstå ett beteende är ju icke detsamma som att man vill ursäkta det.
Nej.
Och för att konkretisera det ytterligare så tänker jag exemplifiera då med en liten episod här nu i mitt eget skrivande liv så att säga. Jag skrev en text häromdagen som handlade om det förfärliga mordet på Ing-Marie Wieselgren i Visby. Där det visar sig att gärningsmannen har då en lång historia av psykisk ohälsa. Han har explicit i förhören sagt att detta är då ett angrepp på psykiatrin och så vidare. Det finns också en hel del psykiatri och psykisk ohälsa och så vidare. Det är ett av de områden som engagerar mig mest. Och det finns robust forskning som visar på ett starkt samband mellan olika psykiatriska diagnoser, psykisk ohälsa och våld.
Just det.
Inte minst i kombination med narkotika, alkohol och så är detta en mycket problematisk kombination. Vi vet också att psykiatrin i Sverige fungerar ytterst dåligt. Jag menade då i en text i Svenska Dagbladet här förleden att vi måste prata om psykiatrin. Vi har haft flera fruktansvärda dåd, brukar man ju kalla det i Sverige sista tiden. Jag tänker på skolmordet på Latinskolan. Det var också en ung man som uppges lida av psykisk ohälsa som inte hade fått hjälp. Den här förövaren i Almedalen har inte heller fått hjälp. Vi har skjutningarna på Fields. Där hade alltså mannen som sköt hade ringt till någon hjälplinje bara timmarna innan skjutningen och så vidare och så vidare. Så detta är känt och inte okänt på något sätt. Men detta faktum att jag lyfte detta har ju retat upp några människor. För då tycker man att jag då ursäktar förövarna. Det gör jag inte överhuvudtaget.
Nej, jag uppfattade mer som att du styrde strålkastarljuset mot ett problem i samhället som handlar om psykiatrin.
Exakt. Ja. Och jag menar liksom att det här att vi inte hanterar psykiatrin och människor med psykisk ohälsa bättre gör ju att samhället blir farligare för oss alla. Och jag tänker så här att alla typer av problematik som vi har i vårt samhälle som vi vill åtgärda, så måste vi, det räcker inte att demonisera förövaren. Det räcker inte att säga att han är ond, utan vi måste fråga oss varför blev det så här. Det är ju det enda sättet att komma till rätta med problem. Det är ju det enda sättet att förebygga. Vi ser ju samma sak i det här likaledes, alltså helt fasansfulla händelsen
i Skellefteå.
Ja, precis, i Skellefteå. Alltså, det är så hemskt som man kan knappt prata om det. Där måste vi fundera, varför helvete har inte skolan sett något? Varför har ingen larmat? Vad är det som blir fel i det här fallet? Och det handlar ju inte om att ursäkta förövaren, utan just det att undvika att de här sakerna händer hela tiden, men att det händer igen. Så det där vill jag slå ett slag. Försök skilja på att förstå och att ursäkta. Därför att man förstår ett agerande eller förstår ett skeende, det är ju inte detsamma som att man tar bort skulden från den här individen. Skyldig är ju han, vilket ju i allmänhet är, eller hon, oavsett vad liksom historien bakom detta är. Så men det var min irritation.
Ja. Nej, men jag vill bara kommentera lite på den, därför att jag har funderat på samma fråga själv, och jag gjorde det så sent som bara då, just i relation till det här Skellefteå fallet som är så vidrigt, där ett inslag är aktuellt, för det här är ju en balansakt, och det är där det är så svårt att hitta då ett ställe att stå på där man kan resonera åt båda håll, så att säga. Men i det här inslaget är aktuellt som jag tänker på just nu, så gjorde man en stor sak av att gå till skolan och fråga då, fanns det några indikationer hos den här ynglingen på att det inte stod rätt till? Och det var ett så märkligt inslag, därför att då var det en lärare som vittnade då om att han satt med någon dokumentationsmapp eller om det var skolans värdegrund, eller jag vet inte, och sa att nej, här finns ingenting. Samtidigt som andra indikationer eller andra personer säger att det har varit vajsing med den här ynglingen tidigare, och det finns flera olika förlopp som har skett där vi har kunnat, man borde ha anat att det här står inte rätt till med den här grabben. Och det är frågan om när det tippar över ännu en gång då. Och sen var det en psykolog som blev intervjuad, och han tryckte oerhört hårt på att det då handlade om att man skulle sätta sig in i vad är det som har drivit den här människan till att göra detta, och att vad samhället borde ha gjort mer och så vidare. Och där jag, när jag lyssnade på detta, drog mig till minnes när dåvarande rikspolischefen talade om att, du vet, det här knivdådet på en vårdare.
Ja, precis. Det var väl på ett HVB. Det var en ung kvinna som blev knivmördad av en av de boende, så att säga.
Ja, och där rikspolischefen sa att man måste sätta sig in i vad har den här unga människan varit med om som har gjort att han begår det här brottet. Och så. Och då har man ju så att säga trillat för långt ner i den andra skålen.
Absolut.
Eller i den andra gropen. Och det är väl, jag tänker att det finns så många faktorer i detta som gör att när den här diskussionen ska föras i Sverige så kortsluter det sig direkt. Och det blir antingen det ena eller det andra då, och inte balansakten som du efterlyser här.
Men
och det är irriterande.
Ja, det är det. Så här är det liksom, en människa kan ju vara både offer och förövare. Det är liksom den, tror jag, vad ska vi säga, det är den komplexiteten som blir svår, därför att det är ju djupt mänskligt att när något sånt förfärligt inträffar som angreppet på den här flickan i Skellefteå, mordet på Ingmar i Wieselgren eller mordet på den här unga HVB-anställda kvinnan, då har vi ett behov av att uttryck, alltså att fördöma. Men man kan ju fördöma handlingen och även det som handlar faktiskt utan att demonisera. Därför att jag tror inte att vi löser några problem genom att förklara onda handlingar om att den som utförde var ond, så att säga. Därför ondskan kan vi inte riktigt påverka. Men om vi försöker gå bakåt i tiden och fundera, om vi tar till exempel den här mannen som mördade två lärare på latinskolan.
Ja.
Vad har vi sett här för tecken? Vad finns det i den här? Vad skulle vi ha kunnat ingripa? Det är ju det enda sättet att komma till rätta med det. Och den här reflexmässiga reaktionen som du beskriver hos en av de intervjuade lärarna. Nej, det fanns inga tecken. Det är ju ett sätt liksom att två sina händer. Att,
ja, precis.
Att liksom säga, men vi har följt alla regler och protokoll. Ja, men då är väl kanske de inte så jävla bra då.
Nej.
Därför det gick ju uppenbarligen åt helvete. Så var snäll och rannsaka själv ert arbete lite nu. Men det är en svår diskussion, då har du helt rätt i, för att vi vill inte hamna i det här att det är mer synd och förövaren.
Nej. Nej.
Som rikspolischefen i någon mening uttryckte.
Ja, precis. Nej, vi vill förstå för att kunna laga så att det inte sker igen. Eller så att vi minimerar risken för att dylika brott begås igen.
Exakt.
Och det kräver ett visst mått av förståelse och inblick i den här människans psykologi och disposition. Ja, är det dags för mig nu?
Ja, jag tänker att nu får du irritera dig.
Ja, men och då ska jag nu berätta om ett möjligt irritationsmoment som vändes till en liten solskenshistoria. Är inte det underbart, så säg?
Ja, det låter fantastiskt.
Det kan hända även mig, som annars har irritationen ständigt vaken. Kan
det
man
ligger
säga.
Där och bubblar och väntar på att liksom svälla upp.
Nej, men det var så här att jag uppmärksammades på en text. Det här berör frågor som vi har pratat om tidigare och irriterat oss på tidigare. Jag uppmärksammades på en ledartext i Dagens Nyheter där jag omnämndes. En text jag hade skrivit omnämndes. Det handlade om friskoledebatten och ställningstagande för eller emot eller inlägg som så att säga kritiserar de avarter som finns inom friskolan. Och i den här texten så nämndes jag i följande formulering. Högerdebattörerna Paulina Neuding i Svenska Dagbladet och Anna-Karin Wyndhamn i GP. Bara så. Och sen så refererades texterna då. Och detta fick naturligtvis mig att bli irriterad. Därför att jag är inte en högerdebattör. Jag tyckte det var förminskande. Ja. Jag tyckte det var oriktigt påpekande dessutom. Och jag fråntogs det jag faktiskt är. Nämligen doktor i pedagogiskt arbete. Och ganska bekant med skolfrågan. Eftersom jag blev irriterad så skrev jag direkt till den här personen som hade skrivit texten. Och dömde om min förvåning, jag trodde ju att detta skulle liksom bara rinna ut eller att jag hade fått ett tyket svar eller något sånt där. Men denna man svarade på ett mycket, mycket hövligt sätt, ursäktade sig omedelbart och sa att det var inte alls hans avsikt att förminska mig, utan han tyckte mycket om min text och så vidare och att han genast skulle ändra detta, vilket också skedde. Så att jag fick stå där med min titel istället
mycket
för
bra.
Att...
Ja, och en medalj kanske.
Ja,
det är nästa steg.
Men jag tyckte det var så hedervärt agerande av honom. Och att det är så alla kan, tangenterna kan slinta, men om det då är så att man blir påpekad med att man har gjort eller att någon kommenterar detta och att man så att säga tar ett steg tillbaka och säger my bad, jag gör om. Då blir jag glad och mild till sinnet istället.
Ja, men det förstår jag. Jag förstår både din initiala irritation och jag förstår sedan glädjen i detta när du faktiskt till din förvåning fick ett vänligt svar och ett raskt agerande. Men liksom, det här är ju också ett uttryck för någon slags samtidssjuk, att allting ska liksom pressas in i politiska fack. Man kan ju faktiskt tänka sig att din inställning och dina inlägg i friskoledebatten inte överhuvudtaget om din politiska övertygelse att göra, utan faktiskt med din pedagogiska kompetens och din erfarenhet av skolan. Världen. Men det där liksom, allting ska bara reduceras till att det är någon slags debattör. Men det är liksom hela den här, samtidigt som då andra är experter på oerhört lösa grunder. Jag läste till exempel här i en tidning här förleden en mycket irriterande text med där Nina Rung då utnämndes till kriminolog och hon har inte skrivit någon doktorsavhandling. Hon är icke-kriminolog.
Trots att
hon har en jävla fil kand och det är fan inget att skryta om, tycker jag. Skriv en avhandling, kom tillbaka sen Nina. Det hon sa var dessutom vansinnigt. vansinnigt, men det får bli en annan irritation.
Ja, men det jo. Finns ju det, ja precis. Jo, men jag håller med dig. Det där är ett titelmissbruk som bör stävjas verkligen.
Ja, jag tycker det. Men jag blir inspirerad här av att du kände sån glädje. Så jag tänkte, kanske jag får bidra också
med en liten episod
under vignetten Veckans glädjeämne.
Ja.
Jo, jag befinner mig ju i Borrby, denna lilla härliga by på Österlen som nu har ökat folkmängden gånger 100 ungefär. Ja. Och här förleden så hade vi då den så kallade bäddardagen, där årets Borrbybäddar skulle utses. Det blev dessvärre inte jag, men man måste nog ha bott här i några generationer innan man får den utmärkelsen. Ja. Men i alla fall, så då var det en salig blandning av Borrbybor och folk från andra byar, det vill säga folk som hävdar sig har rätt att vara här så att säga. Och så var det då massvis med sommargäster som pratade diverse dialekter. Och så när jag stod i kön utanför Klockis för att köpa en grillad korv till det hutlösa priset av 25 kronor så överhörde jag ett samtal mellan två infödda borrbybor. Den ena sa, nej fan, de kommer från Göteborg. Och då säger den andra så, jävla nollåttor. Det var så
dubbel förolämpning. Det var dubbel förolämpning också.
Så skulle jag försöka förklara för min dotter varför det var roligt. Alltså hon har ju aldrig varit med om riktnummer i sitt 20-åriga liv. Men här är liksom alla som är liksom norr om kanske Kristianstad, de är fan med 08. Och alla tycks ha glömt kopplingen till att det handlar om riktnummer. Så det gladde mig länge. Jag skrattade länge åt detta.
Ja, men det var bra. En applåd för denna. Det är nästan en göteborgsk ordvits. Eller lustighet i denna förolämpning.
Absolut, absolut.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Vi kastar väl oss över veckans ämne, tycker jag.
För ja, det är
ett stort
tid.
Ämne.
Det är det
och jag tycker det har också en aktualitet nu när vi ännu är i sommartid, för jag kan tänka mig, och jag talar lite från egen erfarenhet nu, att ett och annat gräl utspelar sig i hem och på campingplatser och i husvagnar och på hotellrum eller på badstranden. Så blir det ju ibland. Vi ska gräla lite idag, tänkte vi.
Ja, du, jag har väl faktiskt egentligen aldrig haft något gräl. Det är ju mer sällan man grälar med vänner. Det kan ju hända, men inte så ofta. Vem grälar du oftast med?
Ja, det måste ju vara min man.
Ja, jag skulle nog gissa på det. Jag kan säga att jag ojämförligt oftast grälar med min man. Han är nästan den enda jag grälar med nu för tiden faktiskt.
Ja, alltså det är klart att det grälas med barnen en del. Men de har ju, eftersom de ännu inte, min dotter är ju nyss bliven tonåring, så då kan det ju mer få formen av gräl eftersom hon håller på begynt sin frigörelseprocess så att säga. Mm. Men med små barn grälar man ju inte, de blir ju tillsagda. Och så precis. Blir det kanske ett bråk, men det är ju inte ett gräl i den bemärkelsen av att man har två helt skilda uppfattningar om en sak och sen ska man försöka, eller om ett förlopp, och sen ska man på något sätt komma igenom detta och nå en punkt där man inte längre är oeniga.
Ja, men det är intressant det du säger, för att det du säger ringar ju lite in vad ett gräl är. Och gräl är ju liksom en dispyt eller ett meningsutbyte mellan två jämnbördiga individer. Just därför grälar man ju inte med barn och hundar, eller hur? Utan där tillrättar man, visar man. Ja. Man försöker göra det på ett rimligt pedagogiskt och behärskat sätt. Men när barnen kommer i tonåren, då är ju en av deras drifter då, så att säga, är ju att hävda sig som jämnbördiga med föräldrar. Mm. Och det är ju ofta det som triggar grälet, när en tonåring tycker att jag kan minsann också dricka sprit, eller jag har rätt att bestämma själv när jag ska komma hem, och nej, jag tänker inte göra läxorna för jag tycker det är värdelöst. Mm. Och tonåringen hävdar ju då att hans eller hennes uppfattning är minsann lika legitim som förälderns.
Ja,
så precis. Jag har ju rätt många år av tonårsgrälande bakom mig. Jag har ju tre vuxna barn. Ja. Men det måste jag säga att det var mycket länge sedan jag grälade med något av mina barn nu. Plötsligt så blev de vuxna. Det händer liksom.
Ja, precis. Nej, men och där är, för du frågade ju tidigare, eller du sa tidigare, man grälar kanske inte så ofta med en vän. Nej, det gör man ju inte, därför att om man hamnar i ett gräl med en vän så är ju risken väldigt stor att grälet kommer till en punkt där det blir också en brytning mellan dessa två individer. Mm. För det finns inget annat som binder dessa två vid varandra. Om vänskapen upphör på grund av en oenighet eller en oförrätt eller vad det nu är, så är bandet
avhugget eller klippt.
Ja, jag tycker det är intressant. Att
man,
ja.
För att man kan ju... Jag kan inte liksom dra mig till minnes, möjligen då under tonåren, att man kunde vara ovänner med sina vänner och sen och gräla och sen bli vänner igen. Men med, i vuxenlivet så är det ju snarare så att en oenighet uppstår, men man kanske inte artikulerar den. Man känner Nej. Av den och så glider man isär till följd av den snarare. Precis, delar du den bilden?
Absolut, alltså det blir sällan de här stora uppslitande grälen med en vän eller en väninna. Och det är liksom, jag tror det handlar om två saker. Alltså dels är det så, och det här är ju väldigt sorgligt som jag ska säga, men jag tror att det finns ofta en större respekt i en vänskapsrelation än i en kärleksrelation.
Mm.
Alltså relationen man har till sin partner, till sin man eller hustru eller sambo eller vad det nu är, den kan också ibland präglas av en gränslöshet som gör att respekten ibland sätts ur spel. Man är ju aldrig så elak som mot det man säger att man älskar. Det är i alla fall min upplevelse. Medan i relation till vänner så gör, alltså det finns en annan distans som kan ta sig uttryck i respekt och gör att om man är besviken på en vän så är det nog rätt så ofta att man helt enkelt bara låter det rinna ut i sanden istället för att faktiskt säga att du, nu är jag faktiskt jävligt förbannad på det. Hur kunde du säga detta? Hur kunde du göra detta? Varför ställde du in nu igen? Och så. Mm. Man har en annan typ av förväntan på en vän och på något märkligt sätt så känns vänskap mer... vänskapen är mer av ett val. Jag menar, relationen mellan föräldrar och barn, den väljer man ju inte. Och just därför så kan ju grälen bli så uppslitande. Ja, därför att man sitter fast i varandra och man vill ju göra det. Och den känslan har man ju i relation till den man lever med också. Att det är en stabilare och mer grundläggande relation kanske. Och därför utsätter man den mer.
Ja, och jag tänker också att det i detta ligger att man har sett i en barn- föräldrarrelation eller en partnerrelation, så har du sett alla sidor hos en människa. Småningom har du det. Också de fula sidorna. Och det gör ju att i grälet eller när en dispyt uppstår så kommer så småningom de här fula sidorna fram.
Mm.
Och det innebär ju att det finns liksom tappade masker här. I flera olika lager skulle jag säga. Som du inte alltid har i. Du kan ju ha förtroliga samtal med en vän. Där du blottar sidor eller blottar känslor. Eller erfarenheter. Eller önskningar som du kanske inte säger hemma. Till
Nej, det är sant.
Så kan det ju vara. Så
Absolut.
Där finns ju ett djup på ett annat sätt. Då, förtrolighet. Men det här andra skrikandet, gapandet eller smädandet som det faktiskt också kan vara i ett gräl. De fula sidorna eller de inre, liksom, när man har skalat av alla lager. De skulle jag säga att man oftast bara visar i, liksom i hemmet då. Eller i de här intima relationerna.
Jag skulle säga liksom att de värsta grälen, det är ju med de som man är allra närmast som sin partner och med totala främlingar.
Ja, just det. Där man inte behöver hålla masken överhuvudtaget.
Där man inte behöver hålla in. Det var länge sedan jag hade ett sånt gräl. Jag har blivit mindre hetsig med åren. Men tidigare när jag var något yngre och hormonerna svällade så, var det inte, så kunde det hända att jag kom i fruktansvärda gräl med människor som jag var helt, som jag inte överhuvudtaget kände. Jag kommer ihåg en gång när jag bodde på ett radhusområde i Lund som heter Gingis Khan. Där jag kom i ett fruktansvärt gräl om någonting som handlade om sopsorteringen. Men någon kvinna, som, då var jag själv i 30 och hon var väl i den åldern jag är nu, typ så 50-55. Och jag kommer ihåg att jag stod och skrek åt henne. Din jävla torrfitta, du borde fan ta och medicinera med östrogen istället för att gå omkring och mucka gräl med dina grannar. Alltså jag skrek så det hördes över hela området. Det var länge sedan jag var i den sortens gräl. Men för där fanns liksom inga gränser. För det där var en människa som var helt oväsentlig för mig.
Ja, just
det. Och det var ju fasansfullt. Jag menar, jag känner ju nu skammens rodnad på mina kinder. Men det är intressant att det är de mekanismerna. Att det är i relation till totala främlingar eller till den som är en allra närmast. Det är där den gränslösheten är inte. För man skulle ju aldrig bete sig som en kollega på jobb till exempel. Alltså,
nej, för du måste ju gå tillbaka dit igen.
när det här stora sopsorteringsgrälet tog sig uttryck för det hon hade gjort, jag blir förbannad nu igen när jag tänker på det. Hon hade gått igenom mina sopor, alltså hon hade öppnat mina soppåsar och sen kom hon och knackade på dörren och då hade hon räknat ut att det var mina sopor för att hon hade sett något kuvert med mitt namn på.
Jaha,
jag tyckte det var ett sjukligt beteende.
Varför? Vad var hennes kritik mot din soppåse?
Nej, men jag hade, alltså det här, nu måste vi komma ihåg att det är 20 år sedan. Och på den tiden så var det inte så liksom
nu var just noga det med sorteringen.
Nej, men alltså det området var väldigt så progressivt, Genghis Khan. Det var liksom mycket så vänsterintellektuella. Det var bland annat därför vi flyttade ifrån, för jag orkade fan inte. Så nej. De var ju väldigt tidiga med all den här satans sopsorteringen.
Aha!
Och jag var väldigt tveksam till det här att stå och skölja ur mjölkkartong. Och det kan jag fortfarande vara tveksam till. För jag undrar liksom, alltså vad är vinsten i det egentligen? Men nu, så, nu sorterar jag ju snällt mina mjölkkartonger som man ska. Men då var jag liksom en sjukt stressad småbarnsmamma som skrev en doktorsavhandling och ja, så. Så jag
låg till för det.
Ja, precis. Jag la ner mina mjölkkartonger tillsammans med mina kaffefilter och annat i samma påse.
Ja.
Och det är ju en sjuk människa som går igenom sina grannars soppåsar och öppnar dem för att se om någon har lagt en mjölkkartong fel.
Ja, och sen tänker att hon ska tillrättavisa dig för det. När jag blir alltså, också upprörd på dina vägnar.
Leta reda på, okej, den här Ann Heberland, vilken adress bor hon på? För det är ett jättestort område. Och sen så då går hem till mig och står där med min soppåse högst och säger, jag hittade ett kuvert med ditt namn på här. Du har gjort fel. Alltså då, jag blir galen.
Ja. Jag tycker att det du beskriver låter som en scen i en Ruben Östlund eller en Lars von Trier-film eller något sånt där. Alltså, det är lite bizarrt på samma nivå. Men jag delar den bilden av att man kan bli lika, eller man kan tillåta sig då om man har nära till irritation eller vrede i vissa fall eller inte gräl, alltså inte rädd för konflikter.
En hög frustration alltså, ja, kan man tala
för att det tillhör nog också det förflutna hoppeligen i mitt liv att man kunde bli så där väldigt arg på någon som trängde sig i en kö.
Ja, men eller precis, som,
för det har jag ju varit med om ett antal gånger att jag har liksom försökt att jag har startat bråk i en kö då, på grund av att någon har betett sig dåligt. Och att jag har känt lite...
Är du grälsjuk, Anna-Karin?
jag har känt en viss triumf i att, för så att säga, få rätt i det ögonblicket. Om jag då står kvar så att den andra som betedde sig felaktigt i kön försvinner. Mm. Och det är ju inte ett särskilt moget beteende. Då ser man ju inte riktigt på tillvaron i dess rimliga proportioner. Om man tycker att den här kön är så viktig att jag ska nu skälla på den här personen.
Ja, men alltså så kan jag, för att jag hamnade ju, det kanske ett och ett halvt år sedan jag hamnade i gräl med en annan hundägare. Därför att han hade inte koll på sin hund. Jag tror faktiskt jag hade som veckans irritation. Så den där jättestora hunden
liksom,
attackerade min lilla hund och skulle hugga henne.
Det var en liten man med en stor
hund. Ja, det var en liten man med en jättestor hund. Och honom skällde jag ut efter noter. Men det var liksom, och då fick jag ju sen applåder av två äldre Malmö-kvinnor som stod och väntade på bussen. Bra gjort, puh, han bara, tyckte de. Så det var ju skönt. Men då när jag gick därifrån, då kände jag segerns sötma. Då kände jag att jag vann, därför han tappade ansiktet. Mm. Men i de här andra grälen, alltså grälen med våra nära, alltså med partner, som är barn och föräldrar, då vinner man ju aldrig, för att oavsett vem som så att säga får rätt, alltså vem som avgör i segern, låt säga att man grälar om någonting praktiskt, liksom vem som ska göra vad, och om man då får grälet till att den andra ska göra det, eller om man får grälet till att motparten får be om ursäkt, så är det ju inte segerns sötma, därför att den sortens gräl gör så ont, det skadar så himla mycket, så liksom oavsett hur det slutar så vinner ingen, skulle jag vilja påstå. Man kan vinna ett gräl med en främling, eller möjligtvis på Twitter eller på, jag vet inte, DN Debatt eller någonting. Där kan man ju vinna, och då kan man glädjas åt det.
Ja, men jag lyssnade faktiskt på en, för jag tycker att alla såna här råd, du vet, veckotidningsråd, det kan också vara i lite mer seriösa skrifter där det står hur ska man gräla, så här grälar du bättre, eller så här gör du gräl eller oenigheten konstruktiv och inte destruktiv och så. Jag tycker ofta att de där råden är tramsiga.
Och, de rätar bara upp en ännu mer.
Jag vill gräla med de som har skrivit de här råden. Därför poängen är ju ofta att det där verkar ju sansat och vettigt när man så att säga inte är extremt irriterad på någonting. Exakt. Det är ju just det som är grejen, att när man är irriterad så ser man ju inte det här. Tänker man inte att nu tar jag ett steg tillbaka här och låter dig tala till punkt. Och sen så, och så vidare då. Utan då är det ju i stridens hetta. Men jag lyssnade på ett... vad heter det, föreläsning som Jordan B. Peterson, som vi nämner med jämna mellanrum här i podden, där han har ju pratat rätt mycket om det här med konflikthantering och just sånt där, och är lite utav en, alltså han kan mycket om detta. Han har ju, vad jag förstår, har han också varit lite av en partner, alltså rådgett, vad heter det, partnerterapi. Ja, precis. Men så, sa, så beskrev han oftast när man går in i en konflikt eller i ett gräl, så det, det största felet man kan göra är då att, så att säga, tillskriva den andra personen 100% fel i sin disposition och säga i princip att du har alltid gjort på det här viset och du kommer alltid att fortsätta göra på det här viset. Då är det liksom, det finns ingen väg framåt utan du är bara helt enkelt värdelös på detta. Och då var hans råd att det, det som möjligen kan göra att man kan komma ur det där, det är om man minimerar, vad är det jag vill att du ska göra? Vad skulle kunna, så att säga, göra att jag inte blir så förbannad varje gång jag går in genom dörren och ser att det ligger bara en massa jackor här, eller skorna är inte undanplockade, eller vad det nu är, eller middagen är inte färdig. Förstår du hur han tänker? Att man är liksom precis i vad det är man vill. Jag vill att du ska komma och möta mig när jag kommer hem.
Jo, jag vill, men absolut. Att du... Jag tror det är flera saker i det som Jordan B. Peterson i din tolkning här säger som jag tycker är väsentliga. Som jag är faktiskt, i tidigare äktenskap gick jag en hel del i parterapi. Och det där är ju ett rätt så grundläggande råd, att istället för att säga du är slarvig, du är dum i huvudet och så vidare, så säger man så, jag blir irriterad när du gör så här. Alltså att man inte liksom definierar den andra i enlighet med hans eller hennes klandervärda handling, utan istället fokuserar på vilken handling är det här som jag inte tycker om, eller vilken handling är det jag efterfrågar. Så att man undviker det här att definiera den andra som dum eller slarvig eller lögnaktig eller vad det nu är för otrevliga saker man vill säga. Och sen så tänker jag också, det är så intressant att de här orden så lätt dyker upp i de sammanhangen, alltid. Du gör mig alltid besviken, du gör alltid så här, du håller aldrig löften. Det är en överdrift såklart. Men det är också ett uttryck för den situation som ju grälet är, att grälet urartar är väldigt snabbt ett jävla fältslag som man till varje pris vill vinna. Och i den blodtörsten så tar man ju till de här stora orden. Så man, alltså medan man säger det så vet man ju att det stämmer ju inte riktigt. Därför det är ju inte så att min man brukar säga till mig när vi grälar, du är alltid arg. Och jag kan förstå att han känner så i den situationen, men det är ju inte sant. Därför, alltså i runda slängar kan vi säga att kanske 80% av tiden är på ganska gott humör.
Ja.
Då är det ganska mycket tid som jag är arg eller irriterad. Men jag är ju inte alltid arg, även om jag är arg då och då. Men jag blir ju jättearg när någon säger till mig, du är alltid arg.
Ja, precis. Jo, för det är en ful förolämpning. Alltså, det vill man ju verkligen inte vara. Då betyder det att man går runt och gör livet surt för alla andra. Om man är
Om man söker är konflikter och liksom sådär. Så jag tycker det är goda råd. Jag kan berätta om ett mycket dåligt råd. Som en väninna till mig, hon levde tillsammans med en man som var, han var faktiskt psykologutbildad. Och han var också så här liksom new age-människa som gillade yoga och grejer. Och när de grälade så tog han fram sin så kallade talking stick.
Oh, nej.
En talpinne. Och då var det bara den som höll i pinnen som fick prata. Då höll han liksom, då satt han ju och höll på den här jävla pinnen jättelänge för att då ha en lång monolog om alla hennes fel och brister. Och då fick hon inte prata. Om hon så, nej vänta, hon bara... Dop, 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 dop. Du får vänta till du får talpinnen. Det är inte din tur. Alltså, fattar så jävla sjukt.
Men det låter ju inte som en konflikthanteringsstrategi utan som en härskarteknik.
Ja, men precis. Så det var ju hennes känsla också faktiskt.
Ja, nej men och nej, ja, och det skulle göra mig oerhört arg ifall någon hade dragit fram en pinne. Jag vet vad jag hade sagt, du kan stoppa upp och så vidare, den där pinnen. Och sen hade ju det bråket accelererat.
Midjan så smal, så royal.
Men det är intressant för att gräl har ju en viss dramaturgi. Och särskilt, för det är ju liksom, så är det väl för oss alla, att vi har ju några personer i vårt liv som vi då återkommande grälar med. Om det är en son, dotter eller en förälder eller en partner. Och då vet man, alltså man vet att okej, nu har vi kommit dit. Och så drar man upp gamla oförrätter och så kör man det ett varv till och så vidare. Så det finns ju liksom den här tydliga dramaturgin. Och det är möjligt att det finns en viss trygghet i det också. Jag tenderar att tänka så här liksom, att när ett förhållande är på upphällningen, då slutar man gräla. Alltså därför att så länge man grälar så är det någonting i den här relationen hos den här
som strävar framåt.
Ja, för det här är viktigt för mig, och därför, för att grälet är ju också någonstans en kamp om att få saker att fungera. Och när man har gett upp den kampen och känner att det här kommer fan aldrig bli bättre, då orkar man inte ens gräla.
Nej, just det. Nej, men och det är precis. Det skulle jag säga är liksom en av drivkrafterna i grälet, som egentligen gör att man inte behöver se det som misslyckanden, utan just som det du beskriver, nämligen att när man även om man är den som startar grälet själv, så handlar det ju ofta om att man ser någonting som inte fungerar och man vill få det att fungera bättre.
Precis.
Man vill inte bara vända bort blicken eller tänka att så där är det för att den andra personen är värdelös eller vill mig illa eller något liknande. Utan här är ett problem, så här kan inte fortsätta, det måste bli bättre. Mm. Och sen ser man då olika på hur det här, det som är dåligt eller inte fungerar, ska ändras eller lösas och så vidare. Men jag tänker på, alltså det finns ju såna här urscener för just partnergräl som vi nu har pratat om som den mest frekventa formen av gräl då.
Mm.
Jag tänker på Vem är rädd för Virginia Woolf till exempel. Mm, Edward Albee's mycket berömda pjäs som har filmatiserats med Elizabeth Taylor och vad heter han, Burton.
Mm.
Richard Burton i huvudrollen. Ja, och den filmatiseringen kan man väl se om man inte vill ha någon teater man kan gå på för att se pjäsen. Därför att den är så intressant eftersom den utspelar både konflikterna emellan det här medelåldersparet då, som har, efter man förstår, grälat ungefär på det sättet i flera decennier. Och sen har det då accelererat och blivit mer och mer. Parallellt var ju Elizabeth Taylor och Richard Burton också ett par i verkligheten som grälade väldigt mycket och som grälade offentligt och som var ihop och som inte var ihop och som skilde sig och gifte sig igen. Så det finns så många nivåer i den där, just när man ser filmen av den, tycker jag, som är fenomenal. Men jag vill bara återknyta till vad du sa om att de som grälar ändå, där finns det ändå någon slags ljus eller strävan framåt i detta, därför att trots att de är så fula mot varandra, det här George och Martha, som det äldre paret heter, och smädar varandra på det mest liksom fasansfulla sätt, så förstår man efterhand att någonstans finns det ändå en kärlek där.
Mm.
Medan det här yngre paret som sitter med tappade hakor och sen så småningom kommer igång och grälar dem också. Det är mycket kallare. Det är mycket kallare, den relationen. Där finns liksom inte ett shit på samma vis. Jag vet inte om du minns det så, men
jo, jag minns det så. Jag menar, det är väl också rätt, för att jag menar, jag tror att en del som lyssnar på oss nu kommer att reagera med liksom lite förvåning, eller när de jämför med sin egen, för det finns ju faktiskt människor som aldrig grälar. Jag är en ganska frekvent grälare, och det är ingenting jag på något sätt är stolt av. Jag försöker gräla lite mindre, men jag är uppväxt i ett hem med mycket gräl. Alltså mina föräldrar har alltid grälat om allt möjligt. Medan då liksom, om man då lever med en människa som har växt upp i ett hem där det inte grälades, så blir det stor förskräckelse. Jag vet någon pojkvän jag hade som hade växt upp i ett hem som var väldigt tyst. Istället för, alltså det var aldrig de här öppna stora grälen som det var i mitt hem, där folk skrek åt varandra och kastade saker som gick sönder och sånt, utan hemma hos honom var det mer så, kan du be din far skicka saltkaret?
Ja, ja, man alltså, talade inte med varandra. Det betyder att det fanns en konflikt. Ja.
Exakt, och då kunde det pågå i veckor. Liksom.
Det är fasansfullt.
Jag tycker det är mycket värre. Och jag kan tänka mig att det här yngre paret i Who's Afraid of Virginia Woolf hade mer den stilen. Att istället för att säga vad det handlar om, så bara tystnar man och utesluter den andra. Sånt klart inte jag av. Jag tycker det är oerhört stressande. Jag känner att okej, det är någonting här som inte stämmer. Säg nu vad det är.
Säg alltså,
jag tycker det är förfärligt. Så att jag föredrar nog de liksom högljudda grälen framför den här liksom tysta liksom uteslutningsstrategin på något vis. Jag tror man kallar det för Bambi-pedagogik.
När man
istället för att liksom skälla på eller bestraffa ett barn, så utesluter man barnet ur flocken. Mm. Och det är ju liksom den här grejen, om man säger så, kan du be din far skicka saltkart, att den andra personen är så misshaglig så att man kan inte ens titta på honom.
Man bevärdigar inte den andra med ett tilltal eller en blick eller något liknande. Nej.
Sen tänker jag på alltså, senare ett äktenskap,
ja,
Bergmans. Den liksom, Den bjuder också på rikliga exempel på olika typer av grälande. Liksom de här långa nattliga samtalen som egentligen är ganska civiliserade. Det är ju inte så mycket skrik och skrän och inte så mycket smädelser och förolämpningar egentligen. Men det är liksom, det är väldigt uppslitande på olika sätt. Och det är liksom det här som man förstår, ganska lågintensiva grälandet eller ett lågintensivt missnöje som har pågått under många, många år.
Mm.
Och det är så intressant för att när den gick första gången, då ökade ju antalet skilsmässor i Sverige. Precis. Folk blev liksom inspirerade.
Ja, jo, nej, men exakt. Man föreställer sig att man ser detta och så säger man, så där gör du också. Eller så, sen är det ju också så att det här senare ut äktenskap innefattar ju en skilsmässa.
Mm.
Där Erland Josefsson lämnar sin, vad heter hon? Liv Ullmann. Jag kommer inte ihåg vad de heter i pjäsen eller i serien.
Men,
och det är väl just det där, och han gör ju det på ett ganska brutalt vis, som är, om jag förstod det rätt, en exakt kopia av hur Ingmar Bergman lämnade en av sina 22 fruar. Han reser hem till den väntande kvinnan som blir så glad för att hon kommer, han kommer tidigare än aviserat. Och det visar sig att han kommer bara tidigare för att han ska berätta att han tänker lämna henne. Och när detta förmedlas så sitter han ner på en pall i princip i hallen och har inte ens tagit av sig rocken. För att han ska ju strax gå igen. Och det där är ju en ganska förfärlig scen.
Ja, och där är ju grälandet slut. Där finns ju inte mer att säga. Så just liksom, så länge man grälar så kan man ändå känna att det här är något som pågår. Det är inte slut än. Vi har många fler gräl framför oss. Men jag kan ju också tänka mig, som jag tycker finns lite i hos Fred och Virginia Woolf, att jag kan ibland gräla för att jag är uttråkad.
Ja, precis.
Alltså för när man, är det någon gång som tiden går väldigt fort så är det faktiskt att man grälar. Alltså timmarna bara flyger iväg när man grälar. Och ibland när vi är ute på långa bilresor så kan jag känna liksom att jag nästan letar efter något att gräla för att jag vill att tiden ska gå lite fortare. Och det kan man ju tycka inte är helt sunt. Men jag upplever det faktiskt i just att hon Martha, som hon heter, hon har tråkigt, alltså hon vill att något ska hända, och att starta en konflikt är ju ett sätt att få lite dramatik
Det är ett tidsfördriv, och det är också någon slags rutin eller ett spel, en scen som där de vet sina roller och de vet hur de accelererar genom detta och tills de når någon slags klimax faktiskt, skulle man kunna säga, i detta och förenas och försonas igen då. Nej, men jag delar den bilden. Sen, alltså, lite kuriosa bara apropå den är faktiskt att, alltså, Elizabeth Taylor, när hon gjorde den här rollen som hon verkligen ville göra, så var hon ju betraktad som en av världens, kanske den vackraste kvinnan i världen, i alla fall bland skådespelerskor. Och hon gick upp 13 kilo, om jag förstår det rätt, för att göra den här medelålders, lätt bedagade, lätt eller gravt kanske till och med alkoholiserade hustrun till, vad är han, professor i litteratur eller litteraturvetenskap eller något liknande. Vilket ju säger mycket om hennes skådespelare, alltså hennes konstnärskap och hennes driv i att göra den här rollen. Vilket är ytterligare ett argument för att faktiskt se om den. För att belöna hennes ansträngning där för att gå in i rollen. Som
det är ett stort offer att gå upp 13 kilo för en roll. Faktiskt.
Från världens vackraste kvinna till...
Ja, precis. Till en bedagad, medelålders, lätt överviktig, grälsjuk kvinna.
Ja.
Har blivit en madame med skunk bak och fram.
Men du, det finns ju... Vi var inne på detta tidigare med att föräldrar och... Alltså som förälder så grälar man ju inte med det lilla barnet. Utan man säger till. Men det finns ju en variant på detta. Och det är ju när barnen blir vuxna då. Och det på något sätt uppstår gräl där man har olika bilder av hur det var i barndomen och vem som har gjort vad och vem som har ansvar för vad och om man har varit en god förälder eller inte. Och där när den typen av dispyter eller gräl når offentligheten så blir det, alltså jag tycker det är så mycket, det är ännu fulare än att se före detta par som grälar i offentligheten. Jag tänker till exempel på Anna Wahlgren och Felicia Fält som för något år sedan, där Felicia Fält gav ut en bok som handlade om hur hon uppfattat sin barndom.
Ja, just det.
Och där Anna Wahlgren inte alls höll med om detta. Och där det sen också fler av syskonen, det är ju en ganska stor syskonskara, gav sig in i detta och antingen höll med eller inte höll med. För då blir ju, då är det ju ett, det är ju ett gräl, men det är fortfarande inte ett gräl mellan på något sätt jämbördiga parter, skulle jag säga, i detta.
Alltså, nej, för, nej, men det är, alltså jag kan ju liksom, just den här historien, och så är det nu för många som har växt upp med föräldrar som är kända eller offentliga, om det är föräldrar som använder sina barn i offentligheten. Det har ju Anna Wahlgren gjort i väldigt hög utsträckning.
Ja.
Mm. Alltså hon byggde ju hela sin karriär på att hon hade väldigt många barn och därför var en expert på barnuppfostran. Och då kan det väl kanske göra extra ont om man då tycker att man har haft en undermålig mamma, att den här mamman har på något vis stoltserat i offentligheten med hur bra hon är på att fostra barn. Och där, jag kan förstå liksom behovet av revansch som den här Felicia Feldt känner, men jag tycker inte det är så snyggt faktiskt, för att, jag menar, det är också svårt för Anna Wahlgren att säga, nu gör hon ju det, men Anna Wahlgren verkar vara en ganska speciell person, att hon menar att Felicia Feldt har fel. Men jag kan nog, alltså, det är ju risken om man så att säga. Jag tänker på alla de här influencers och vloggare eller vad de heter, liksom YouTube och så vidare, som använder sina barn väldigt mycket. Att där kommer vi eventuellt få se liksom en flod av bekännelse, inte litteratur utan kanske bekännelse YouTube-klipp där de här barnen, precis, sen när de är vuxna. Jag tänker också på, jag menar, ett sånt härligt, en sån härlig familj som familjen Wahlgren, att Bianca Ingrosso har ju flera gånger gått till angrepp på sin mamma. På ett sätt som jag tycker är ganska fult, därför att av allt att döma tycker de verkar ha en väldigt liksom nära och liksom fin relation. Sen är ju ingen perfekt.
Nej, precis. Men det som är triggern här på något sätt, eller som är, det är kanske fel ord, haken i det hela, det är ju att man har tagit ut, alltså allt det där vi talade om innan, att grälen utspelar sig i det privata, i ett stängt rum, och där man visar saker man inte visar annars för någon annan. Om man väljer att låta sitt liv utspela sig för öppna, öppna fönster och öppna dörrar och dessutom försöker kapitalisera på detta på olika sätt. För det får man ju ändå säga att det gjorde Anna Wahlgren. Hon gjorde det också på ett sätt som sannolikt har hjälpt många andra genom att de har tagit del av hennes råd. Med att de var daterade nu eller inte, men det fick ju ett väldigt genomslag det hon gjorde. Familjen Wahlgren kapitaliserar ju också på sin, så att säga, att de har släppt in ett kamerateam. Och då blir ju det här blir ju ganska så, vad ska man säga, smutsigt. När det då visar sig att det var, och det visste vi väl, allt det där visste vi väl innan ändå. Att det är klart att det bara var, mycket var spel.
Ja. Yeah. Yeah. Ja, men alltså man kan väl ändå försöka och hålla liksom de smutsigaste grälen lite mer privat. Men det är ju liksom också, det är ju något som intresserar folk, och det kanske också gör att, alltså de här kändiskarna, vi har ju sett ett förfärligt, jag vet inte om man kan kalla det gräl, för det är mer än gräl, alltså rättegången mellan Johnny Depp och Amber Heard, som ju rullade på här i flera veckor. Och som väckte ett enormt intresse globalt faktiskt.
Ja.
Och det är väl liksom också att det finns någon slags fascination i detta, att de här människorna som är så kända och så ouppnåeliga, att de är också bara väldigt små lortar privat.
Ja,
och beter sig liksom, faktiskt kanske till och med sämre än vad man själv gör. Och det finns en viss tillfredsställelse att konstatera det. Jag tror det är därför som... Alltså skvallerpressen kapitaliserar ju mycket på sånt också.
Oh ja.
Och hittar väl antagligen på en del också. Men det finns ju en annan typ av offentliga grejer. För det här är ju, det som vi pratar om nu, det är ju gräl som är privata men som blir offentliga. Därför grälet mellan Hörd och Depel och Fält och Wahlgren, det är ju deras privatliv. Och så har det då blivit offentligt eftersom någon har skrivit en bok eller någon har stämt den andra. Men sen finns ju grälen mellan offentliga personer.
Just det.
Som ju har liksom en annan sorts underhållningsvärde, som är August Strindberg, Olof Lagercrantz, Sven Stolpe, alltså de var ju experter på de här grejerna, att smäda varandra i spalterna och så vidare. Har vi någon motsvarighet till det idag, och jag har ju varit inblandad i en del offentliga gräl, kan man väl säga. Ett av de värsta var ju när jag ifrågasatte godheten i att ge tiggaren utanför ICA pengar, för jag menar att det cementerar fattigdom. Och det var ju ett offentligt gräl som var rätt så utmattande, därför att det var jag, och så var det kanske liksom, jag vet inte hur många det var, men det var ganska många som då skrev mottexter så att säga.
Mm.
Så den sortens offentliga gräl ser vi ju idag som är mer liksom, jag vet inte, de är inte så intressanta på något vis.
Nej, men jag har ett exempel faktiskt, ja. på ett motsvarighet till det grälet. Och det, då är vi, alltså jag tänker till exempel att när MeToo rullade och hela den här skandalen kring Svenska Akademin och Forum och det som skedde där och vilka, vem som sa vad, vem som gjorde vad i offentligheten, där det blev avhopp från akademin, permanenta och temporära, men där det också utspelade sig en form av ett gräl av det här fula slaget när Horace Engdahl skrev en text. Alltså det var ju flera texter som skrevs från akademiledamöter, om jag minns rätt. Men särskilt minns jag detta där Horace Engdahl skrev att Sara Danius var den sämsta ständig sekreteraren som akademin hade haft sedan då akademin inrättades. Och då tog ju det sig, skulle jag få säga, formen av ett gräl som inte liksom hade... Så, alltså, det blev ju nästan att man smädade varandra där i detta.
Ja, och Horace har ju för övrigt varit inblandad i den andra sortens offentliga, för jag menar hans liksom årslånga gräl med sin exfru Ebba Witt-Brattström som har producerat ett antal böcker från bådas håll. Det måste ju ändå vara ett av de större offentliga grälen i svensk samtid i alla fall.
Men jag menar, min parallell då är ju att det som skedde där var ju precis det här som jag varit inne på, nämligen att man tar bort spärren emellan det som sker i det förslutna och det som sker i det offentliga. Därför att det är nog inte, man behöver inte ha så vild fantasi för att föreställa sig att det i det slutna rummet pågick den typen av angrepp eller att man förolämpade varandra. Men när man tar det till en kultursida då och tillåter sig att kalla något, att du är den sämsta ditten och datten sedan då och då. Det liknar ju det i hög grad ett partnergräl. Allting du gör är fel och du kommer aldrig att göra rätt.
Det är inte riktigt på Strindberg-nivå.
Nej, men det är nog det jag kan komma på som ligger i närtid och i en svensk kontext. Men sen skulle jag säga att Twitter i hög grad har förstört möjligheten till intellektuella gräl av den dignitet som du nämnde tidigare.
Twitter är liksom så jävla fånigt. Nu, om jag får återknyta till det förfärliga mordet på Ingmarie Wieselgren. Den här förövaren, han har ju då ett förflutet i NMR som ligger ganska långt bak i tiden. Och av allt att döma så har det rätt så lite med mordet att göra. Men det var ju många som väldigt snabbt drog väldigt snabba slutsatser.
Mm.
Och en av de märkliga slutsatserna var liksom att Johan Hakelius i någon mening var liksom... han var skyldig till detta mord delvis, därför att för några år sedan, jag var faktiskt i Almedalen då, det var väl sista Almedalet innan pandemin 2019, och då var ju NMR på plats och det var ju väldigt, skrevs väldigt mycket om detta i media och sådär, och då skrev Hakelius en lite lätt ironiserande text, därför att alltså,
men alla hans texter är lätt ironiserade.
Man kan, om man då praktiserar den här sortens dumhet som jag retade mig på inledningsvis i veckans irritation, så kan man läsa texten illvilligt som att han relativiserar eller förminskar nazismens hot. Det han gjorde var väl att han menade att nazismen är ju inte ett påtagligt hot just här och nu. Men denna gamla text med flera på nacken var då en inte så noggrann journalist vid någon skånsk tidning som drog fram på Twitter. Och så blev det något litet Twitter-drev kring detta. Nu befinner sig ju Hakelius som en klok person inte på Twitter. Så han blev ju inte indragen i grälet, men han gav igen genom att skriva en krönika i Fokus. Om det hela. Men liksom Twitter inbjuder ju till de här alltså riktigt korkade tolkningarna, dumma argumenten, och hela Twitter är ju grälsjukt.
Ja, precis. Jag tänker att man kan tänka sig att ett av problemen där är att den svarar i så liten grad mot hur en faktisk konversation eller en faktisk meningsutbyte i det levande livet går till. Eftersom Du skriver någonting och alla, precis alla, ser detta. Mm. Även om det är så att du skriver någonting som bara är avsett för en annan person eller som är en kommentar på något annat som någon annan har sagt, så är det så att alla på en gång kan gå på detta och missförstå det och så vidare. Och jag tror att den här diskrepansen mellan, alltså att det speglar inte hur en faktisk konversation i ett sammanhang eller i ett sällskap går till, är det som gör att det ballar ur och blir, ja, alltså gyttjebrottning känns ju förfinat i jämförelse. Ja,
men det blir ju liksom någon slags underhållning också. Just Fokus, som jag nämnde precis där Hakelius skrev sin krönika, de har ju en vignette i varje nummer som de kallar veckans bråk. Och de där bråken som de lyfter fram, jag tror senaste numret så var det Ebba Busch, som sa ju i en intervju om sina kulturpreferenser att den värsta kulturupplevelse hon hade varit på, och det var någon föreställning med Henrik Schyffert, för han är, citat, inte rolig.
Mm.
Vilket då föranledde Henrik Schyffert att citera Charles Kalla Chaplin. Henne. Ja. Som inte ville bli tyckt och omtyckt av fascister. Men det som är här är då att Bush var fascist och så rullade på där. Och den sortens, det är liksom, alltså Ebba Bush sa ju det som ett inlägg i någon slags kulturkrig, skulle jag säga. Därför att Henrik Schyffert är ju ett rött skynke för väldigt många som gillar Ebba Busch. Så det var klart att hon hade tänkt igenom mycket noga vad hon skulle säga där. Och sen så kunde ju Schyffert och sin sida få poäng på det genom att då framställa sig själv som en antifascistisk hjälte.
Ja, precis.
Så den sortens gräl är ju inte uppslitande eller sårande, utan det är ju faktiskt någon slags skådespel som pågår mest för att roa publiken och för att vinna applåder från de egna fansen, skulle jag säga. Jag tycker inte om det, därför att jag tycker att det liksom,
nej, men det är, jag vet inte, tycker det
förpestar samtalsklimatet. Ja, det är liksom lite för banalt, måste jag säga.
Ja, och jag skulle säga att vad det också gör är ju att det ökar den polarisering i allt för ofta använt ord. Men det är ju ett faktum.
Men här är det på sin plats.
Ja, precis. Nej, men det driver ju det. Det driver ju en sådan polarisering. Båda två är så att säga delaktiga i att driva denna. Och de som sen då ser sig kallade att applådera medelst tummar eller hjärtan eller kommentar i kommentarsfält. Mm. Antingen må det vara Ebba eller må det vara på Henrik Schyfferts olika sidor och så vidare. Så är de ju en del i detta. De är ju en del i precis samma rörelse. Oberoende av vem som har rätt eller fel. Oberoende av om Henrik Schyffert är rolig eller inte. Humor är ju som bekant en individuell preferens. Så det blir väldigt svårt att säga så. Vi pratade ju om Lustigkurra här för en tid sedan. Och det är ju, vissa människor tycker vissa saker är roliga. Vissa tycker inte de är ett dugg roliga och så vidare. Och det är precis så det ska vara.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Vem skulle du vilja säga, vem är mest grälsjuk i den svenska offentligheten? Har vi någon sån? Ni har ju nämnt några rätt grälsjuka personer här. Alltså Horace Engdahl är ju ändå liksom, han får ha många stjärnor här för att ha grälat både med sin ex-hustru offentligt och med olika akademiledamöter. Och han har varit inblandad i några lite liksom mer litterära gräl också, mer principiell art. Så att han är en stark kandidat, skulle jag väl säga.
Ja, det skulle jag säga. Jag skulle också säga att jag är en av de så här grälsjuka personer som jag tycker mycket om och vars försök till att skapa lite roliga gräl som jag bejakar, det är Leif GW Persson.
Ja, där har vi en
För han är väldigt skicklig i att bara i en bisats säga någonting som är en, där han lägger ut ett lockbete eller en förolämpning mot, och det kan vara mot rikspolischefen eller det kan vara mot någon politiker eller det kan vara mot en gammal vän, till exempel Jan Guillou. Och det är lika nöjsamt, tycker jag, att beskåda och höra varje gång han gör det, för han gör det med finess, skulle jag säga. Och när han säger någonting sånt, då kan man vara ganska säker på att han har fog för det också. För det skulle jag också säga är någonting som karaktäriserar de duktiga, grälsjuka personerna. Att om man nu kastar ut någonting, då måste man ha på fötterna för det man sen, liksom, när man sätter igång bråket. Hänger du med på vad jag menar?
Absolut, jag menar, när vi då talar om GW Persson, då går ju tankarna givetvis till Camilla Läckberg. Därför ett av de mer uppmärksammade grälen i svensk offentlighet var ju mellan Läckberg och GW. När GW kom med någon gliring om min hästprenumeration, tror jag det var, till Läckberg. Men hon är ju, skulle jag vilja säga, en otroligt grälsjuk person som dessutom grälar utan någon som helst finess. Hon är klumpig, ja, och hon är tärflig och hon, framförallt lägger hon näsan i blöt hela tiden. Alltså hon hamnar ju i gräl eftersom hon har synpunkter på, alltså hon har framförallt synpunkter på vad andra människor gör. Hon har väldigt mycket synpunkter på det. Och det tycker jag, jag förstår liksom inte riktigt varför. Det är väl ett sätt att driva sitt Instagram-konto, att hon kommenterar andra människor och tycker ditten och datten. Så jag skulle säga att hon är en stark kandidat till att vara mest grälsjuk i svensk offentlighet. En annan stark kandidat skulle jag säga Jan Emanuel, som är en riktig provokatör.
Ja, jo, precis.
På ett ganska fånigt sätt.
Ja, han kan inte riktigt låta bli heller. Nej. Att påpeka eller säga. Och då är det ofta ganska... Han gör det ofta ganska handgripligt. Var det inte så att han för en tid sedan gick och lyfte bort demonstranter i en sån här... Jag tycker, det har jag sagt tidigare på den också, jag tycker inte om Extinction Rebellion. Jag tycker de saboterar och bedriver någon slags terror i det de gör, i styckevis i alla fall. Men man löser ju inte detta genom att så att säga begå handgripligen, gå in och lyfta de här. Men det tycker jag, då går man över gränsen från andra hållet utan tvekan.
Ja, men då är vi tillbaka i den svåra balansgången som vi har dryftat ett par gånger den här timmen. Nej, men jag håller helt med, men det är ju också ett väldigt enkelt sätt att få väldigt mycket uppmärksamhet, såklart. Att hamna på löpet i alla kvällstidningar, att man gör en sån grej.
Men politiska gräl ska vi väl säga någonting om också. Därför att jag vill påstå att de politiska grälen är frekventa, men de skiljer sig från de här offentliga andra intellektuella grälen eller Twittergrälen som jag varit inne på och partnergrälen i synnerhet. Därför att där ska vi vara med på, vi som ser det här grälet, att vi ska acceptera att de är bara temporära. De blossar upp, det blir ett någon slags ställningskrig, ofta kortvarigt. Och sen ska vi på något sätt glömma det där, för att då kommer man överens. Man hoppar över till den andra sidan eller man gör en överenskommelse med den ske i januari eller december eller någon annan månad. Och då gäller inte det där riktigt på samma vis som man var oenig om tidigare. Det är liksom glömt. Och det gör att de politiska grälen är, alltså jag kan ju tycka att de här oenigheterna som utspelar sig har bäring för det som sker senare också. Jag är inte riktigt med på att man ska glömma bort det där så snabbt.
Nej, men det är ju liksom väldigt mycket, politiken utgår från den felaktiga uppfattningen att väljarna har väldigt kort minne.
Ja, för liksom, det har inte jag. Inte den här
nej, så det är ganska fall. Många väljare som inte har så kort minne, att vi minns att samtliga partier hade en helt annan inställning, utom Sverigedemokraterna, hade en helt annan inställning till fosterlands, kärlek och nationalist i förra valrörelsen. Den här valrörelsen, den liksom svämmar jag över av fosterländska högstämda nationalistiska känslor i alla partier utom möjligtvis Miljöpartiet. Medan när Sverigedemokraterna körde detta 2018 så var de ju fascister. Och det minns vi ju. Precis som vi minns också liksom omsvängningen när det gäller migrationspolitik, när det gäller synen på brott och straff och så vidare. Och vi minns ju också alla de här till synes liksom grälen på liv och död mellan olika partiledare som sen, jag menar, tänk bara liksom på hur alla fördömde Jimmy Åkesson har gjort i många mandatperioder. Och plötsligt så ska det både drickas kaffe och ätas köttbullar. Alltså det är liksom... Men det är ju också, och det handlar ju om det som jag var inne på ett tag, för att det här, de politiska grälen är ju sällan egentligen av djupt känd ideologisk art, utan det är också av underhållningskaraktär.
Ja, och av taktik.
Precis, strategi, snarare. Taktik, man vill manifestera sig själv genom att ge sig på någon annan. Och det som jag tycker det värsta med de politiska grälen är att de ofta utgår från en felaktig föreställning om den andra. Som man mycket väl vet är att, alltså jag vet ju då, om Magdalena Andersson står där, eller vem det nu är, det är väl kanske framförallt Annie Lööf som kör detta nu. Hon vet mycket väl att Jimmy Åkesson inte tänker bygga några koncentrationsläger. Men man ska liksom ändå köra den grejen på något vis. Och nu gjorde jag ju mig skyldig till samma sak, för att just det har hon ju inte sagt. Men jag överdrev lite och gav en liten knorr till det. Och det där gör ju politiker i de här debatterna eftersom de vill. De vill få rubrikerna, de vill få applåderna och skrattarna på sin sida. De vill underhålla väljarna. Och det är ett underkännande av alla oss väljare. För vi vill inte bli underhållna, vi vill veta vad fan ni ska göra.
Ja, jag. Precis. Jag skulle vilja föra upp en episod som där det politiska grälet blev nästintill liknande ett gräl hemma vid. Eller två barn som bråkar eller något sånt där, som grälar om en spade. Och det är den där situationen när Annie Lööf just försöker lämna över en utredning, det är några papper hon har skrivit ut till dåvarande statsminister Stefan Löfven.
Ja,
och
precis.
Han jag tror att det var när han det kanske var när i det klippet så ser man ju Reinfeldt, så det måste vara innan han förlorade, alliansen förlorade, och då tappar Löfven han tappar det helt enkelt kan man säga. Och säger, han puttar undan henne. Han buffar liksom undan Annie Lööf. Går, lämnar sin talarstol eller podiet och puttar på henne. Och liksom, kommer inte med de här papperna. Det där är bara käbbel. Jag vill inte ha dem. Och du vet inte, du har inte läst det. Och han säger en massa förolämpande saker till henne. Och förminskar henne skulle jag säga dessutom. Och det där blir ju då ett... alltså han går ju ur, han faller ju ur rollen. För så grälar man inte, eller så har man inte politiska disputer.
Nej, så det är möjligt att så ser det ut när de sitter liksom bakom stängda dörrar. Och plötsligt blir vi insläppta i det, eller hur?
Ja, precis.
Att det blev
han tappade masken där.
Ja, precis. Jag tror att det bör bli dags att knyta ihop säcken faktiskt.
Ja. Har du något råd du vill ge, eller något tips?
Ja, så mitt bästa råd för att inte gräla på ett sätt så att man dödsdömer relationen, det är att försöka undvika alla de här du är. Och att istället liksom betona vad är det som jag är missnöjd med. Så för att annars så förkastas ju hela den andra personen som en totalt värdelös person. Och då är frågan varför man överhuvudtaget ska försöka lösa någonting. Så undvik att hamna i påstående om den andres liksom karaktär och hela person. Utan häng istället upp där på soppåsen som inte blev slängd eller vad det nu kan vara.
Ja,
har
precis.
Du något gott råd, Anna-Karin?
Så det enda som funkar när jag är vansinnigt arg verkligen och är i ett gräl, det är om jag kan förmå mig att i det ögonblicket för mitt inre se den jag bråkar med i ett lyckligt ögonblick. När vederbörande skrattar eller är glad eller ser mild ut. Då kan jag slå ilskan ur hågen lite grann i alla fall. Ta udden av den om inte annat. Därför att då gör jag det med min... Jag gör en tankeoperation där jag försöker få fram någonting i mitt sinne som alltså ställer den här personen i en mer fördelaktig dager. Och jag ser också då mig själv hur galet det är att jag är så här arg.
Så att det blir en människa som jag egentligen tycker om.
Exakt.
Ja.
Så att jag skapar jag försöker skapa en kontrast emellan mitt galna jag och den person jag har framför mig då. Både vara i kön på ett café eller i hemmets lugna vrå. Men sen så vill jag också ge rådet att se om Who's Afraid of Virginia Woolf. Läs Strindbergs Dödsdansen. Det är också en pjäs som ett drama som handlar om ett äktenskap gräl som har utspelat sig under 25 års tid, men där det i de olika skeendena i det här spelet, där det finns lärdomar att dra och igenkänning att göra skulle jag säga, och det är någonting rörande och slående i detta att en pjäs som har över 100 år på nacken fortfarande talar till oss i de här väldigt intima grälen, djupt liggande oförrätterna som bubblar upp till ytan och så vidare. Men där man ändå håller fast i varandra. Så det är väl...
Jag instämmer i det rådet och instämmer också i din reflektion där att människan förändras inte så väldigt mycket.
Nej,
när det gäller
precis.
Vad vi betraktar som viktigt och vad som upprör oss och vad vi önskar och vad vi vill. För att det här partnergrälandet, men även grälandet med barn och föräldrar, det handlar ju om vad vi önskar oss av livet och hur vi vill att det ska vara egentligen. För egentligen vill vi att det ska vara harmoniskt, att vi ska förstå varandra och att alla ska känna sig lyckliga. Men under stunden så krävs ett gräl för att nå dit här, skulle jag vilja påstå.
Ja,
så
precis.
Mina sista avslutande ord är liksom, var inte rädda för att gräla, men överdriv inte heller.
Nej, precis.
Grälande och där... måtta.
Ja, och med stil.
Med stil,
i alla fall.
Ja.
Det, man kan väl säga att det här har varit en timme utan lågaffektivt bemötande. Vi har gett...
Vi tror inte på lågaffektivt bemötande.
Men vi lär oss under vägens gång ändå. Ja. Så att, vi stänger butiken där för idag.
Det
och så
vi.
Hörs vi. Vi hörs om en vecka.
Yes.
Ha det bra.
Hej.
Hej. Vart tar alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?